Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours. Boka, packa och res.
Jävligt långrandet när man inte nominerar själv.
Eller hur? Ja, man måste gå liksom, stå ut liksom.
Sitta där och lyssna på och titta på dem så.
Jag går bara för att jag ska få en snygg outfit till röda mattan. That's it liksom.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion, och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och om du lyssnar på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera och ge oss ett litet fint betyg. Du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små ser panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel idag, Thomas Ravelli, Sissi Fors och Jonas Hallberg för första gången. Välkomna!
Tack snälla.
Tack så mycket.
Om vi börjar lite smått här med någon slags introduktion. Alltså Jonas Hallberg, du är ju Biggest Loser VIP aktuell här.
Oh my god, precis. Mm.
Du är klar för du ser smärta ut.
Ja, jag gick ner en del. Jag får inte säga hur många kilo, men det var faktiskt ganska
många. Du får inte säga hur många?
Nej.
Var det tufft?
Ja, men det tuffa var faktiskt inte att äta bra och träna, utan det tuffa, det var liksom rent mentalt att vara med det här gänget. Mm. För jag menar, det kanske är människor som jag kanske normalt inte kanske har i min umgängeskrets, eller människor som jag kanske normalt skulle låsa in mig på ett slott med. Nej. Så den passion att få gå igenom varje dag, hänga med de här människorna 24/7, det var heavy.
Hur många är ni?
Vi är 7 stycken.
Är det 7 stycken hungriga själar hela tiden som pratar om, åh, den lunchbuffén skulle jag vilja sätta tänderna i?
Ja, det var mycket, du vet. Det handlar alltid bara så här, träning, var ute och gå massor med promenader. Jag var nästan den person som gick minst, och jag gick 4-5 timmar om dagen. Och sen så var det de som gick 8-9 timmar dagligen.
Sissi Fors, du kunde inte slita där, du är tillbaka hit igen.
Nej, men det var så himla roligt förra gången.
Ja, visst var det.
Ja.
Ja. Och du är aktuell nu med barnboken Fislandet som vi gottade oss i.
Ja, precis. Ja. Ja, det känns så himla spännande.
Ja, kort vad det handlar om bara.
Ja, men det handlar om en tjej som samlar på fisar. Mm. Hon är 7 år gammal och så pruttar hon ner fisarna liksom i en lite olika burkar och så samlar hon på dem helt enkelt.
Ja. Mm. Det var underbart.
Ja.
Säljer hon dem?
Nej, det gör hon inte. Nej. Men hennes mål är att skapa liksom världens största fismuseum i New York.
Så hon
jobbar rätt hårt alltså för att få ihop allting.
Kan Jonas komma in och styla fisarna?
Ja, en stylingfis. Det har hon inte i sin samling. Så
men vi kanske kan få till toppen. Någonting.
Ja, vi kan göra det.
Om du gör en uppföljning skulle tänka för mig, så ska jag komma in där och ska styla fisarna.
Oh, wow.
Ska vi snacka om den här fisen?
Ja.
Det är lite vintage.
Ja, sådär. Men du vet, och det här känns lite runway. Och det här är liksom the cover fis.
Det är fantastiskt.
Härligt. En av er har alltså ett dilemma, om jag förstår, som ni har gått och burit på. Jonas,
ja,
kan du berätta om ditt dilemma?
Ja, jag har faktiskt ett dilemma, och det kommer ju ganska så här lägligt nu också med det här med Biggest Loser VIP och det här med vikten. För jag vet inte om det är så här, varför jag jobbar som stylist himla länge i 20 år, jobbar med alla liksom supermodeller och alla liksom stora skådespelare i Hollywood, så mycket snygga människor runt omkring mig. Så jag har liksom fått för mig på något sätt att jag har ganska snygg kropp själv. Så du vet, så när jag hoppar in i duschen och står och duschar, och så ibland så när man går förbi spegeln, så bara, skriker jag till. Jag bara, vem är det som är i rummet? Det är liksom dunderklumpen. Och så kollar jag lite snabbt och bara, shit, det är liksom mig själv. Och nu när jag är hemma i Stockholm och det är massor med såhär kampanjbilder såhär ner i tunnelbanan och den här trailen liksom går när man ser mina lovehandles som hänger. Så mitt dilemma är verkligen såhär, bara, är det verkligen jag?
Eller, är det du ser i spegeln?
Ja, men precis. Är det den jag har i spegeln eller är det den som jag har uppe i huvudet? Så jag känner liksom för den personen som jag har uppe i huvudet, han har liksom ett sixpack. Den jag ser är bara liksom ett stort liksom monster. Det är bara så här, vad ska jag göra liksom? Vem ska jag kolla på? Är den här med sixpack eller är jag bara den där stora snubben med ett onepack?
Det där tyckte jag var väldigt intressant dilemma. Sissi Fors, vad säger du?
Men är det ens ett dilemma? Det
ja,
här är ju
absolut,
en gåva, Jonas.
Mina love handles?
Ja,
nej,
ja, ja, ja.
Det är ingen gåva. Det är fruktansvärt gåva.
Nej, men du har ju ett otroligt liksom en kärlek till dig själv. Jag tycker det här är ju så här vi alla borde gå runt och känna.
Att man är mycket snyggare än vad man är.
Ja.
Det är lätt för dig att säga, Cissi, för du är så jädran snygg.
Äsch.
Ja, nej, du är ju fabulous på riktigt.
Nej, lägg av. Nej, men jag tycker, det här är inget dilemma. Jag tycker dilemmat är att det finns speglar. Vi plockar ner speglarna.
Bra, det gillar jag.
Just det, det är bara så bra.
Speglar bort.
Thomas Ravelli, välkommen.
Hej! Lite sen är jag.
Lite sen är du, men du, vad säger du om det här då? Ska han tro på den bild han ser, han har i huvudet om hur han ser ut, eller ska han tro på den han är när han ser sig själv i spegeln?
Nej, men det är den bilden du har i huvudet.
Ja, så är den här snygga killen med titta sixpacket. Och sen när man går förbi en spegel så bara, shit, alltså, vad är den där personen?
Nej, men du är ju snygg.
Tack snälla, du är också snygg.
Tack. Ja.
Jag är så glad att se dig.
Ja, det sa man länge sen.
Ja, det var ju faktiskt.
Ja, vi var ju tävlande ner på Fångarna, va?
Fångarna på fortet.
Ja.
Nu är Fångarna här i studion.
Ja, det är Fångarna.
Om vi går tillbaka till det här dilemmat, om jag säger ordet självbedrägeri då? Alltså, kan det finnas något sånt om man bestämmer sig för att, nej, men så här ser jag ut i huvudet. Nej, inte den jag ser i spegeln. Mm.
Självbedrägeri.
Nej, men det där problemet.
Känns det främmande?
Det
känns som en logisk.
Men Anders, det där problemet kommer ju äldre du blir.
Okej.
För när du
självbedrägeri blir oväsentligt.
Ja, nej, men då blir det ännu mer, för att ju äldre du blir. Om jag tittar mig själv i spegeln nu, så tror jag att jag är nog bara 20-25 år. Sådär. Mm. För man ser inte att man håller på att bli gammal. Man ser sig själv som
ung. Men så fort du lämnar huset, så exploderar inte verkligheten i ansiktet på dig då?
Nej. Alltså, då blir det ju själva i stor skala. Men, men jag tror, det är som min mamma, hon är 91-92 år gammal. Hon tittar sig själv i spegeln och säger, nej, jag är inte så gammal.
Nej.
Och det handlar ju inte om åldersdemens, utan det är så.
Mm. Så känner jag också faktiskt, att man känner så här, man är typ så här alltid så här runt 30 liksom, late 20s, early 30s. Det enda som jag känner så här ibland, det är när jag har bott utomlands himla länge, så här över 20 år, och min reality check, det är verkligen så här när man kommer hem och alla mina kompisar som har barn, och barnen börjar bli så här 20-22 år, och jag bara, hur kan barnen vara lika gamla som mig, medan föräldrarna är ju så gamla, de är ju min ålder. Jag känner mig med att jag vill hänga med kidsen. Det är galet.
Har ni någon gång tänkt så här, till exempel, att ni ser själva i spegeln och så ser ni hur gamla ni vet hur gamla ni är, så funderar ni på hur gammal kommer jag undan med att vara?
Nej, men jag menar, jag är 46, så jag hoppas i alla fall att jag kanske kan komma undan, och jag är inte liksom, till skillnad mot 80% av mina vänner och bekanta liksom.
Vad kommer du undan
massor med fillers. Jag skulle i alla fall säga kanske att jag kommer undan och säga så här, men 41-42 hoppas jag i alla fall. I hope liksom. Till och med kanske ibland.
Lätt.
39.
Och, nej, men om man är ute liksom och kanske då snackar med någon snygging som är 25, då kanske man helt plötsligt var under 40.
För
det är trist att vara lika gammal som den personens pappa liksom. Det är jävligt deppigt.
Vad kommer du undan med, Cissi?
Nej, men som skådis får man ju hela tiden liksom, när man provfilmar för saker, så är det ofta en ålder och sådär. Så att jag tror, då brukar jag ligga runt 27. Jag tror inte jag kommer under det.
Du kommer inte undan med 22-23.
Nej.
Jag tror, Cissi, att du får visa lägg när du ska på systemet.
Nej. Det ska jag säga med Cissi på en gång. Jag menar, som stylist med alla dessa modeller som man jobbar med, easy peasy, du vet, din hy är som man gråter. Den är så fin. Nej, men du är så
fin.
22 easy, säger jag.
Ärligt talat, får du aldrig visa lägg? Får du visa lägg?
Ja.
När du ska på systemet?
Jag tar ju alltid fram lägget.
Nej, de frågar hur gammal är
jag. Jag tror att Cissi skulle kunna komma undan med 21 faktiskt.
Ja, absolut.
Samma. Utseendemässigt, men när hon pratar så hör jag att hon måste vara 30 någonting, på grund av att hon verkar så vis och mogen. Det där är pluspoäng.
Gud, vilka komplimanger.
Ravelli, vad kommer du undan med?
Jag vet faktiskt inte, 50 kanske?
50, ja.
40,
ja, men det skulle du kunna göra.
48 kanske.
Efter 50 så är det liksom bara ingen roll.
Sen borde på att ta jag av med kläderna så är de 72.
Okej. Okej, tack så mycket. Jag känner som att du har fått svar på ditt dilemma här.
Japp, jättebra. Och jag är jätteglad.
Hur du ser ut fastnar och stannar kvar i ditt huvud.
Absolut.
Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Camilla. Min pojkvän är väldigt härlig och charmig, men hopplös när det kommer till att ta ansvar. Det värsta är hans pengar. Han missar alltid att betala räkningar. Senast stängde de av hans mobiltelefon för att han glömde att betala sin räkning. Han brydde sig inte så mycket, men det var otroligt jobbigt för mig eftersom jag inte kunde få tag i honom. Det slutade med att jag betalade hans mobilräkning. Han har fått anmärkningar hos kronofogden och jag vill ju att vi ska kunna ta ett lån i framtiden, men det kommer inte gå om han inte betalar sina räkningar. Vi jobbar båda två och tjänar lika mycket pengar, men han tar inte ansvar och jag måste alltid hjälpa honom när han har slut på sina pengar. Jag älskar honom, men jag har tjatat om det här i flera år och han blir aldrig bättre. Jag vill köpa hus och starta en familj med honom i framtiden, men det går ju inte så länge han har betalningsanmärkningar. Vad ska jag göra? Undrar en brydd Camilla. Vad säger jag, Thomas Ravelli?
Oj, 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 oj.
Är det en igenkänningssuck? Eller är det...
Nej, inte, men ärligt talat, det är ett jättedilemma. Det är ett stort problem och jag tror det är svårt för den här killen att ändra sig. Att han lever på det här viset.
Hon måste anpassa sig till det.
Nej, det kan hon inte heller göra. Alltså, antingen är det ju så här att man får ge honom en budget. Mm. Och ge honom ett visst antal pengar varje månad.
Ja,
och sen se till att han klarar av det under ett halvårs tid. Och han ska betala sina räkningar med sina pengar och försöka se till och hålla koll på honom och ge honom den chansen. Klarar han inte det så finns det ju inte en möjlighet att fortsätta.
Kan man leva med någon som man måste behandla som ett barn?
Nej, men man kan ge honom chansen ett halvår.
Okay.
Man ger honom chansen att klara av sin ekonomi ett halvår. Funkar inte det så är det kört.
Cissi Fors. Är du skärrad?
Jag har lite been there, done that.
Oj.
Ja, nej. Mm.
Vem har du varit av dem här?
Ja, inte han i alla fall.
Ah, okay.
Och det, jag kan säga att det är jäkligt svårt att leva med en sån här person. Men något som, om hon tycker mycket om honom, älskar honom och känner att det är liksom mannen i hennes liv, så känner jag att skicka honom på hypnos.
Okay.
Kan inte det vara? Jag tror det är sjukt bra faktiskt. För att det känns som att han har ett problem med liksom, ja, med pengar uppenbarligen, men att hålla så här, det är ju något med siffror och något med, alltså det här, det, förstår ni vad jag menar?
Ja,
alltså, men... han behöver vända lite på sitt huvud, skaka loss lite.
Har han grundproblem med
orsak
och verkan?
Ja, jag vet inte vad det är. Ja, men kanske att han är förstör för sig själv eller något.
Ja.
Hon kan i alla fall inte leva med honom om på det här sättet.
Okej, okay, om man inte går in i hypnos.
Nej, hypnos.
Jonas Hallberg.
Alltså, jag tycker att det låter mer som att hon är mamman och inte liksom, de ska ju liksom vara lovers, det ska vara liksom girlfriend, partners in crime liksom, de ska ju vara liksom
vi mot
allting
världen.
Tillsammans. Ja, men lite vi mot världen, så jag känner bara, det här är dessutom pågått flera år och hon tänker liksom barn, det ska bli liksom pappan till hennes barn, de ska ha huset. Jag känner bara, lägg ner liksom girlfriend, det är bara liksom snacka med killen, it's over. Det finns massor med snygga, härliga killar som betalar mobiltelefoner i tid och har koll liksom på sina räkningar. Så jag skulle bara ta en helt så här felfri snubbe. Det är så mycket snygga killar där ute, hela världen med snygga karlar.
Som om du
jag håller med faktiskt.
Nej, för det är så jävla, men jag älskar hypnosen alltså.
Ja, men jag känner, om man har svårt liksom att bara göra det här, ja, som Jonas säger, som egentligen är det bästa man, ja, kan göra, det är ju svårt. Kanske, ja, då hypnos först. Funkar inte det, är han rädd för det, då, ja, är han respektlös, ja, och då är det bara
precis.
Han är redan väldigt respektlös.
Hypnos eller ut.
Ja. Jag är lite nyfiken på ditt resonemang om hypnos där, Cissi. Du sa att been there, done that.
Vi provade aldrig hypnos.
Ni gjorde aldrig det?
Nej.
Har du läst om det här eller vet du hur ungefär har det gått till?
Men jag har några vänner som faktiskt har provat det.
Mot så att säga pengaslav.
Det var
sluta
det,
röka samtidigt som de blir ekonomiska.
Ja, alltså jag tror det är sjukt bra för ganska mycket faktiskt.
Ja.
Ja.
Hypnos tycker vi att du ska betala. Eller vem ska betala?
jag betalar klart. Men Jonas du, kanske.
Jag betalar hypnosen.
Cissi och lite Jonas står för pengar. Hypnosen. Ställ upp och rädda ert äktenskap eller förhållande i alla fall. Men något måste till och hypnos, ändå så är det helt enkelt jag slut.
Yes.
Så illa är det. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag vill säga att vi är väldigt, väldigt tacksamma för er hemma som skickar in brev till oss. Vi behöver det som bränsle. Era brev får oss att flyga likt en albatross över problemens öken. Jonas Hallberg. tack, jag är en poet längre. Jonas Hallberg här i panelen, Cissi Fors också och Thomas Ravelli sitter på min högra flank. Och Robins problem ska vi ta tag i om en liten stund. Han vill göra ett faderskapstest, skriver han, på sin nyfödda dotter. Här är ett brev från Robin här i Sandilemma-panelen. Jag funderar på om jag kan be min fru om ett faderskapstest på vår dotter. Min flickvän var otrogen mot mig för cirka 10 år sedan. Vi hade ett kort uppbrott i vårt förhållande i samband med det, men sen bestämde vi oss för att försöka igen. Sedan dess har vi haft det riktigt bra och jag har lärt mig att lita på henne igen. Jag tror inte att hon har varit otrogen. Vi fick en underbar dotter för några månader sedan. Sedan dess har jag ofta tänkt på att barnet kanske inte är mitt. Barnet är bara lik min flickvän och ibland hamnar jag i jobbiga tankemönster. Samtidigt så känns det som ett enormt svek att fråga min flickvän om vi kan göra ett faderskapstest och dra upp den gamla otroheten igen. Men jag är rädd att det är det enda sättet jag kan släppa de här tankarna en gång för alla. Borde jag fråga min flickvän om vi kan göra ett faderskapstest på vår dotter helt enkelt, undrar Robin. Vad säger Thomas Ravelli?
Ja du, det där är, det går, det är ju så här egentligen att det är många fäder som inte vet om att om de är far till sina barn.
Mm, det finns en undersökning på det, ja. På det där. Alltså. Mm. Det är ganska många.
Ja, men nu har de ju levt ihop i 10 år. Jag fattar inte varför de här tankarna kom upp helt plötsligt nu.
Därför att hon var otrogen och han tycker inte att flickan är lik honom alls.
Ja, men det kanske tur att hon är lik sin mamma, jag vet inte.
Varför tror du det?
Jag kanske inte är så snygg, jag vet inte.
Det där har du ju inget fog för så.
Nej, men skämt åsido, jag tror ju om han vill att det här äktenskapet eller det här samboskapet ska fortsätta, då måste han försöka få bort de här tankarna han har. Mm. Och, jag tror om han skulle fråga sin flickvän om att du kan få göra ett faderskapstest på barnet, så skulle hon bli oerhört besviken på honom. Jag tror inte att det skulle sätta ett tagg i deras fortsatta förhållande.
Tror du också det, Cissi?
Och den här är jättelurig alltså. Mm.
Välkommen till Dilemma. Skulle du ta illa upp om du har varit otrogen mot din pojkvän för länge sedan och du kanske förstår honom att det ligger kvar i honom och så vill han ändå fråga med farskull. Vad skulle du reagera?
Det beror alldeles på hur han lägger upp det. Om han då skulle säga det på ett bra sätt, jag vet att det här är helt sjukt. Men nu har jag fått ett hjärnspöke som bara, jag tänker att kanske att det är en annan som är pappa till Elinor, får ni heta. Så att förlåt, men jag bara tänk om man skulle göra ett faderskapstest bara så jag får det här ur världen.
Hur känner du att den är? Alltså, jag har en jättekonstig knasig grej. Alltså. Vad säger min far? Vad som är kul grej? Vi topsar ungen och sen så kollar vi bara. Tycker du att du sålde in det själv?
Ja, men då kanske jag skulle säga att det där är helt sjukt. Men om du är så sjuk, då ska vi göra den här sjuka grejen. Mm. Vi gör ett faderskapstest.
Så du tycker någonstans att hon borde förstå honom lite grann? I alla fall, i det
här. Jag tror det. Mm. Om hon inte har gjort något. Alltså. Ja, han kanske skulle ta upp det.
Vad säger Jonas Hallberg?
Alltså, snacka om dilemma och snacka om liksom att vara den här Robin. Vad som försiggår, precis som Cissi säger. Snacka om att ha demoner. Jag menar, det var 10 år sedan hon var otrogen. Mm. Har han gått och grubbla på det här i 10 år? Undrar om hon gör någonting nu när jag är på jobbresa? Undrar om det händer någonting? Men jag menar, är det så? Jag menar, förhoppningsvis har de ett bra förhållande eftersom de fick det lilla Elinor. Mm. Så då känner jag också att då är det bättre att han är cool, snacka med tjejen och säger precis, ja, lite som Cissi sa där. För jag hade
fast
nog
lite bättre kanske.
Ja, men alltså, det är viktigt liksom. Jag menar, ska liksom den här lilla Elinor växa upp? Och sen slutar det med liksom att det visar sig i slutändan att det är någon, förstår du, någon annan som var pappan. Då hade jag hellre liksom försökt tagit tag i det. Men det gäller ju verkligen hur man säger det till flickvännen.
Ja, och samtidigt är det ju hon faktiskt som har skapat hela den här ångesten. Ja. Så att om hon reagerar så här, du får faktiskt släppa det där, det var 10 år sedan.
Ja, men det var hon som var otrogen, precis.
Ja, hon borde ändå vara så här, ja fan jag förstår. Ja. Alltså egentligen.
Men den här tjejen, alltså ärligt talat, varför ska hon då vara tillsammans med den här killen? Om hon nu har ett barn med någon annan.
Ja,
varför är hon då kvar i detta förhållandet? Mm. Det är ju för mig en gåta. Jag menar, hon har ett barn med en annan man. Varför är hon då inte ihop med honom istället?
Kanske tycker den här mannen är bättre som pappa.
Eller, vet
men
du
den
vad
andra
kan
var sexigare.
Eller, vet du kan vara också?
Bättre gener.
Nej, men vet du kan vara? För var hon otrogen för 10 år sedan? Då kan det ju faktiskt vara så att den här tjejen, mannen, var borta några dagar, den här killen, Robin, han var borta. Mm. Så hon gick bananas. Så hon bara in på apparna hade liksom 1, 2, 3, 4, 5 snubbar. Så hon har inte en aning om vem som är pappan.
Nej, men å andra sidan var...
Nu får stackars
Robin. Du tror att du tänker själv.
Nej, men Robin, jag menar att du står Robin, ta det easy liksom.
Lill Sen är bara 9 månader gammal. Lill Sen är bara 9 månader gammal. Så att i sådana fall ska hon ha tagit igen. Så det var inte för 10 år sedan.
Nej, men jag menar, hon var det nyligen igen kanske. Så han kanske verkligen gör rätt i att liksom...
Kort fråga, spelar det någon roll då?
Nej.
Alltså, ska han bara säga, hon är inte min så jag skiter det.
Älskar han tjejen och älskar han Eleanor, då är det bara liksom, that's the future.
Ja, absolut, det håller jag med om.
Så jag vet inte riktigt, jag släppte föreslår det på ett kul sätt, jag vet inte riktigt vad
det
vi
gör. Bästa, han får försöka släppa det här, går det inte, då måste han prata med henne.
Ja,
tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Mehmet. Jag blev bjuden på ett bröllop till en gammal vän. Vi pluggade ihop för cirka 10 år sedan och har inte haft så mycket kontakt sedan dess. Det var väldigt otippat att jag blev bjuden, men jag hade inte mycket bättre för mig och tänkte att det var kul med ett bröllop. Gratis mat och lite fest. Under festen gick jag fel medan jag letade efter en toalett. Jag klev in på bruden när hon stod och pratade med en annan kille väldigt intimt. De såg inte mig och det såg ut som att de precis hade hånglat. Jag fick känslan om att de hade någon slags vänsterprassel, men jag är inte säker. Under kvällen tog jag reda på om den här killen var en vän till min kompis, brudgummen. Jag känner inte brudgummen så väl och jag känner inte hans fru alls. Men nu vet jag inte vad jag ska göra. Vi hade kul på hans bröllop och bestämde oss för att börja ses lite oftare. Nu ska vi träffas om några veckor och ta en AV. Och då undrar jag, borde jag berätta för honom att jag såg bruden med en vän till honom? Undrar Mehmet. Jonas Hallberg skrattar redan.
Nej, alltså jag känner bara så här, oh my god, vet du hur många tjejer på bröllop till alla mina tjejkompisar? Det här var ju en gaykille precis som jag själv. Du står ju typ så här och liksom hånglar lite så här halvfull med din liksom bästa tjejkompis som ska gifta sig. Jag menar, det är bara att ta ett chillpill. För det första har Mehmet inte hängt med den här snubben. Och sen ser han någonting och har någon fantasi i sin skalle. Det är bara liksom koppla av. De är ju, han är ju gay för fan. Menar, hur många tjejer har inte jag klämt och tagit både till höger och vänster om? Det betyder inte ett skit.
Okej, okay. Han är gay för fan. Ja, Sisyfos.
Ja, det måste han ju vara, tänker man ju. Men ja, i vilket fall som helst så såg ju Mehmet inte någonting.
Nej, han är egentligen. Skulle inte hålla en rättegång?
Nej. Han gick lite bananas där i huvudet. Så han ska absolut inte gå vidare med det här. Han får kolla källan först, eller källfakturera, vad heter det?
Ja, han får fakturera.
Ja, Eleanor, som var med i förra brevet.
Pratar du utpressning nu? Ifall hålla tyst så ska han fakturera det. Vad säger Thomas Arell?
Ja, skulle det vara så illa att hon stod och hånglade på sitt eget bröllop med någon annan kille, då håller det inte så länge.
Nej, det är möjligt. Så att, men ska han säga det?
Nej. Han ska inte säga ett ljud om det där. Det där upptäcker han den andra killen snart också. Hoppas de har skrivit ett äktenskapsord bara.
Okej. Okay. Ja. Så vad som än händer så är det inte hans problem.
Absolut inte.
Gola har inga polare.
Sen borde ju på hur bra kompis han blir med den här killen sen i slutändan. Om det här ligger kvar i huvudet hos honom hela tiden. Så är man en bra kompis med varandra så kanske man kan snacka om det och ställa frågan. Men nu är de så ytligt bekanta så att det här ska han bara lägga ner.
Även om det blir bättre vänner så kanske han också ser vad det är för tjej. Då kan han säga att det där, jag måste ha inbillat mig. Eller hur?
Och kolla om den här killen var gay.
Precis.
Hur ser det ut när man precis har hånglat? Han uttrycker så, det såg ut som de precis har hånglat. Hur ser det ut då?
Man, då kanske rätta till kläden eller han fixar någonting eller han rockar handen på fel ställe. Och...
hänger lite saliv. Och...
ja, men ja. Precis. Det betyder ju ingenting. Jag har haft handen på så många fel ställen så många gånger så jag menar. Ja,
men
det betyder
precis,
ingenting.
Använd kondom som hänger ute för handväskan.
Och tagit på sig bröllopsklänningen precis igen. Då, så att...
Ja. Det är olika varianter, olika nivåer här känner jag också på det. Okej, men det är Mehmet, vi säger helt enkelt som en enad jury här.
Yes.
Att det här är inte din grej.
Nej.
Gula icke. Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Björn. Min flickvän är ganska manipulativ på sociala medier. Hon kan lägga ut saker som är ren och skär lögn för att hennes liv ska framstå som mer intressant än vad det egentligen är. Jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här. Hon kan lägga ut en bild på en sallad och skriva att hon äter lunch i London när hon egentligen är hemma i vår lägenhet. Hon är däremot helt ärlig mot mig och säger rakt ut att hon ljuger. Hon försöker samla på sig mycket följare och bygga någon slags karriär av sina sociala medier, men jag känner mig väldigt obekväm, särskilt när jag tvingas backa upp hennes lögner. Ibland kan bekanta fråga om saker som hon har skrivit att hon har gjort på sina sociala medier, vilket leder till att jag måste ljuga för hennes skull. Borde jag täcka upp för hennes lögner eftersom hon har ambitionen av att bygga någon slags karriär av sitt Instagram-konto? Jonas Hallberg, berätta.
Nu, jag älskar flickvän, jag tycker hon är fabulous. Men jag menar såhär med Instagram och allt, jag menar, jag har gjort, tror jag säkert någon gång, eller det vet jag att jag har gjort, såhär, du vet, jag sitter i Mexico City och så känner jag bara, gud vad tråkigt, och så reser man ganska mycket, så då kan jag vara såhär, bara, de här dagarna är ganska tråkigt för dem hemma i Sverige, om jag är i Mexico City och går med mina jädra Fox och Chiquita i parken, då känner jag bara, nu är jag på Isla Cozumel och snorklar, så kan jag lägga in en snorkelbild. Och sen helt plötsligt kommer jag på, kanske jag lägger in ett inlägg till, och då sitter jag och äter i Mexico City. Då kommer jag på mig själv. Shit. Nej, men jag gillar henne. Ibland man får
timelinen funkar inte riktigt.
Nej, men vet du, en liten så här, om det är en bra lugn. Jag gillar inte lugner om det är dåliga lugner. Men är det en bra lugn, så tycker jag det är okej. Okay.
Men du är ju ändå Mexico City, så är du till Cozumel som ligger bara på andra sidan. Ja. Hon sitter i en sjavig tvåa i en sked och säger att hon är i London och äter en sallad.
Alltså, då känner jag så här,
är det en bra lögn?
Nej, men hon försöker ändå. Då sitter hon liksom i förorten och äter sen isbergssallad. Hon har ingen dressing, hon har inte råd att räka och det är ingenting. Det är väl mycket bättre att säga att den där fula, tråkiga salladen i London.
Men hon dumpar ju lögnen i sin pojkväns knä. Han måste ju backa upp det här ju.
Ja, men då kan han göra lite. Oj, nu käkar jag banan också. Men då kan han göra det. Okay, lite grann tycker jag.
Okej, backa upp din flickan, säger jag, Jonas Hamla, även om jag ljuger. Vad säger Cissi Fors?
Nej, men jag tänker att det här är nog ganska vanligt. Alltså. Jag har några bekanta som kör lite den här grejen, ja, faktiskt. Och ibland kan jag göra så här, om man har varit bortrest och så har man kommit hem och så vill inte jag avslöja att jag är hemma, då kan jag så här låtsas att jag fortfarande är kvar för att få lite liksom space.
Man kan ställa in det där på Facebook, jag, va?
Nej, men typ att jag, som när jag var i Grekland, när jag kom hem för några dagar sedan, då så här postade jag en bild från Grekland när jag precis hade kommit hem och sen, så att jag liksom förlängde min resa bara för att jag inte orkade säga till alla att jag var hemma. Så den, men det tycker inte jag var en lögn. Det var inte att jag bara, åh vad härligt det är, utan det är mer så här.
Men du sitter i Alabama och
det var mer
att
jag är en emoji och liksom en klätterbild. Nej, men jag tänker så här att om han, alltså det värsta är ju om hans kärlek för henne liksom förpestas. Alltså han tycker så här, men du är en fejk jäkla tönt.
Och varför hon gör, jag hade undrat varför hon tvingas göra det här. Varför hon måste ljuga.
Men för Instagram är ljug. Alltså, ja, ursäkta faktiskt mig, men det är inte verkligheten. Nej. Det är inte det. Vissa kanske har det som det, men det är inte det. Det är jättemånga som arbetar med det liksom, som sitt yrke, yes, och bygga en profil.
Vi har en ny slags mytomaner helt enkelt.
Ja, vi har det. Det är inte friskt. Det är inte friskt. Men jag tycker så att hon kanske kan vara sann mot, om det här gynnar henne liksom karriärsmässigt, så tycker jag att hon kan vara sann mot honom och också sann mot deras närmsta vänner, att det här är hennes grej för att bygga en profil. Då blir det liksom mer rumsrent.
Men ja, väl, kan vi få en röst från verkligheten? Det är så.
Ja, men det där är ju ganska enkelt i sig. Han behöver ju inte hålla henne bakom ryggen mot sina vänner och bekanta. Det är bara att säga att hon försöker skapa ett Instagramkonto som hon vill ha mycket följare. Det är ju solklart, det behöver hon inte ljuga om överhuvudtaget. Och de som andra som hon inte känner, låt dem tro att hon är där. Det är väl lugnt.
Men han måste ju tvingas ljuga också att hon har, visst var hon i London, var du med? Ja, nej, jag var med också där.
Nej, det behöver han inte göra. Nej. Det är bara att säga att nej, hon försöker skapa mycket följare.
Ja, och det får hon klara av själv.
Men hon vill ju att han ska backa upp hennes lögner.
Nej, men då får han väl säga att han inte vill det.
Verkligen.
Det är det han undrar, ska han göra det?
Nej, han ska inte backa upp det där. Inte mot sina vänner och bekanta, för de vet ju ändå att hon bara suttit, var hon bodde.
Så alla, det finns en överenskommelse att ja, men du har inte varit i Grekland, Cissi.
Men vet du, det som Cissi, har du
varit i Grekland, Cissi, eller har du bara varit där på Facebook?
Det är fan frågan.
Eller tog du alla bilder, liksom, plockade ner dem från
precis, jag tog en skärmdump.
Okay. Alltså, jag tror att det är också som Cissi säger, det här just med Instagram. Jag menar, det är ju, en del är sanning, en del är lugn. Jag menar, jag kan ju bara säga en sak som jag älskar att använda på mina inlägg. Så att jag tar en selfie och så känner jag så här, gud, jag är ganska snygg. Och så sätter jag ett filter över, så blev jag lite snyggare. Men då har jag två hashtags som jag fortfarande älskar att sätta där. Även, då brukar jag alltid skriva så här, no filter, hashtag no filter och hashtag no filter needed. Ja. Och det kan jag ibland göra på bilder även om jag satt ett litet filter. Då tänker folk bara, fy fan vad han är fräsch.
Och så kan du alltid säga att det var ironi.
Ja, men exakt.
Är det inte lite tragiskt att ljuga om den grejen?
Ja, men Instagram-världen alltså.
Ja, okay. Man får ta det med nypa salt.
Tack så mycket. Ljug om att jag har fil. Att jag inte har fil. Och så har jag fil. Wow. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Viktor. Vi ska gå på en stadsfestival och jag har redan bokat upp mig med ett kompisgäng. Vi är tajta och har väldigt roligt tillsammans. Problemet är att en av mina andra kompisar har frågat om han får följa med. Han känner bara mig i det här gänget. Han är jävligt dryg och säger inte så mycket. Han kommer dra ner stämningen om han följer med. Samtidigt känns det taskigt av mig att säga nej. Han kan ju förför sig att gå dit ändå och då känns det ju väldigt stelt om vi stöter på varandra. Vi kan ha det kul när vi umgås bara han och jag, men jag har ingen lust att presentera den här killen för mitt kompisgäng. Vad ska jag göra, undrar Viktor. Vad säger Thomas Ravelli?
Ta med honom.
Rakt upp och ner?
Ja, ja, ja. Mm. Det är ju mobbing för fasen.
Mm, tydligt.
Självklart ska han med.
Cissi Fors.
Men förlåt, här i början, vad var det här för kompis? Någon på jobbet eller vad? Va?
Ett kompisgäng, han är en av dem. Är man roligt tillsammans när de är bara han och när de är två tillsammans. Ah, okay. Men han passar liksom inte in i det här gänget.
Nej.
Han kan vara jävligt dryg och så
vidare. Ja, men gud vad jobbigt. Nej, jag tycker att jag tycker inte det är mobbing, absolut inte. Han har inte träffat de här andra polarna.
Men han vill ju följa med.
Han vill följa med, ja. Men då tycker jag att då ska den här killen då, han får känna efter om han orkar ta det ansvaret. Mm. Eller om han säger, okej, han får följa med och då tar inte jag ansvar för hans beteenden.
Han kanske blommar ut ordentligt.
Han kanske gör det. Om man orkar ta risken eller chansen. Så gör det, det är det finaste.
Men han behöver inte göra det rent moraliskt. Det är, nej, det är inte mobbing.
Nej, mobbing
han
är
kanske
ju...
sitter ensam hemma vid tv och inte något att göra och alla andra ute och partar.
Kom det in en hund här inne? Jonas, vad säger du?
Alltså, jag tycker, det Thomas säger tycker jag, det låter så här som vacker musik i mina öron. Men jag hade aldrig tagit med den här snubben. För jag känner så här, om han är dryg och så vidare och så vidare och han känner i just det här gamla kompisgänget, så är just den här snubben, den dryga snubben, är lite fel. Däremot hade jag liksom satt mig ner och snackat med den personen och så hade jag kanske skyllt lite på mina andra polare. Nej, men tyvärr, det funkar inte, vi är ett gammalt gäng, bla bla bla. Så om han nu skulle dyka upp på den här festivalen, så vet han redan om att han är där med ett gäng andra. Mm-hmm. Så jag tycker att han ska vara ärlig, säga som det är. Men jag hade dissat honom. Jag hade aldrig tagit med honom.
Har ni några sådana kompisar som ni är jättebra tillsammans med, bara ni två, men sen så passar inte de in i ert andra gäng och då backar ni? Kan ni vara i hans situation här?
Ja, det är jag som är den killen.
Du är den killen.
Det är därför jag säger så.
Du är den killen som inte får följa med resten.
Tråkig, måste han följa med nu igen alltså.
Som blir lite utstött sådär i sociala sammanhang.
Nej, skämt åsido. Men man kan ju känna igen den där känslan om när man gick i skolan. Att det fanns ju vissa som inte, alltså man tyckte, åh gud vad tråkigt, måste han följa med nu igen. Och när man då känner igen det där från skolan, så de, alltså, kan man inte snacka med honom? Kan du inte ändra det lite? Kan du inte bjuda på dig själv? Kan du inte supa till det lite? Kan du inte bjuda på dig själv? Alltså, på något sätt att man får med honom. För det är det han vill egentligen. Men han vågar inte, killen. Alltså.
Bjuda på dig själv är en omskrivning för att bli full. Helt enkelt.
Nej, men alltså... Ja, men bjud på dig själv. Okay.
Ja, släpp loss liksom. Men det är bra att han, den här snubben, snackar med honom och säger det. Liksom. Jag tycker du liksom, när vi umgås jättebra med mitt kompis, vi är skitnära, vi är jätteroliga. Vi partar, vi vill gå på den här festivalen. Och du är lite för stiff. Antingen liksom, ska du med, då får du liksom släppa loss.
Det är tufft att säga det här till någon, alltså, du är för stiff.
Ja, men då ska han inte med liksom.
Nej, okej.
Fast ibland kan det ju vara också så här att man har en egen bild så här, åh nej, men de kanske inte kommer tycka att den här kompisen är så himla rolig och sådär. Och sen när de väl ses, så är det så här, bara fan vilken skön person. Så
man kan få skäms av den personen.
Ja, eller att man så här har förutfattade meningar och så visar sig att den personen blommar upp eller den inte gör det, men de tycker den här personen är skitskön ändå. Så att det kan ju vara värt att faktiskt testa. Men jag tycker i vilket fall som helst att man behöver inte ta ansvar liksom.
Nej. Och vara rak mot honom.
Ja, väldigt viktigt.
Tack så mycket. Hejsan Dilemmapanelen. På mitt jobb kommer det en fruktkorg en gång i veckan. Det är ju jättetrevligt och uppskattat. Lite för uppskattat av en del. En kollega har nämligen satt i system att roffa åt sig så mycket som det går. Så fort korgen kommer tar hon en massa frukt, gärna de goda frukterna också, som plommon och persikor. Hon tar kanske 5-6 frukter åt gången. Vi andra tar en frukt när vi är sugna. Jag har sagt åt henne att hon inte kan bunkra upp på det här sättet, men då säger hon att frukten tar slut i slutet av veckan och föreslår att jag gör samma sak. Men om flera börjar bunkra så kommer vissa bli helt utan frukt. Att säga till chefen känns småaktigt, men jag vill ju också gärna ha finfrukten och kanske till och med kunna äta frukt flera gånger under veckan. Jag vill inte börja bunkra själv. Vad tycker ni att jag ska göra, undrar Diana, icke-bunkerska. Vad säger Thomas Ravelli?
Jag tycker att hon ska plocka in all frukt i sitt rum. Och sen får de komma in och plocka i hennes rum istället.
Och säga, ta hela korgen. Och
nej,
säga,
de ska få ta det antalet som de ska ta. Det går ju inte att ha en tjej som plockar med sig allting.
Ska hon göra sig så att som chef? Fruktchef?
Lite fruktchef ska hon bli, såklart. Sätta upp det. Jag, mitt nya position här i företaget, jag är också vd och fruktchef.
Vad är det för människor som tar fin frukten först hela tiden? Cissi Fors, vad säger du? Är du en frukttjuv?
Det är fruktansvärt.
Ja, det var bra.
Ja. Mm.
Det skulle jag nog kunna vara. Så jag är väldigt förtjust i frukt.
Ja.
Hon kanske kan säga så här. Det är kanske ingen annan som stör sig på det här beteendet. Så då kan jag ju säga det till den här kollegan. Att okej, om du nu ska hålla på och bunkra på det här sättet, så får du faktiskt plocka till mig också och lämna över till mig, så jag får lite fin frukt.
Mm.
För jag stör mig faktiskt.
Vad är fin frukten då?
Det kan vara det som hon sa.
Är det plommon och persikor? Och vindruvorna högst upp?
Ja, precis.
Och vad är fulfrukten, Jonas Hallberg?
Ja, det är väl bananer. Eller bananer och äpplen och sånt där. Men jag tycker bara, jag skulle bara vilja säga så här, get a life. Vi pratar frukt. Jag menar, det är inte konstigt att det liksom är krig i världen. Jag menar, att det händer massor med saker. Men här bråkar de om frukt. Jag tycker bara att när korgen kommer, då ses alla på lilla officina. Då kommer de in till hon som är så orolig att finfrukten försvinner. Och så delar de upp frukten. Mm. Varför ska det nödvändigtvis ligga liksom i en skål eller i en korg? Det är bara att de delar upp från början. Här får du en fulfrukt, här får jag en fulfrukt, här får du en finfrukt. För finfrukt för mig, det tycker inte jag är plommon, för det är också så här lite halvtrashigt. Jag tycker mer så här, nej, men jag tycker mer så här, om det är blåbär eller hallon, jordgubbar, det är ju lite fint. Men de verkar ju inte ens ha det i den här korgen. Så det är ju ganska trashigt från början.
Okay. Men du tycker ändå att det ska finnas någon slags mer fruktansvarig och liksom dela upp frukten till...
Jag menar, vilka problem de har på jobbet, förstår du?
Ja, men det här kan bli en stor grej. Man kan sitta snett på någon som står för många
blommor. Våga säga ifrån, men det är ju hon redan vågat göra, så det är ju ett steg i rätt riktning. Det är ju roligt att den här personen då inte inser att den gör något fel.
Sen kan man ju alltid prata med chefen också, kan man inte beställa lite mer fukt?
Ja.
Ja. Kan du ta två lådor med fukt istället?
Jag tycker det är småaktigt att gola för chefen dock och säga att det finns en fruktkyv här.
Jag är hungrig, säger man.
Hon tycker inte det är småaktigt att skriva hit om det. Men hon tycker det är småaktigt. Alltså
jag små älskar problem. Henne för att hon skriver det in hit till Dilemma. Att vi i panelen diskuterar frukt. För jag tycker det ändå är fantastiskt. Men tänk vad enkelt när fruktkorgen kom. Och då var det så här, de är 6 på kontoret. 6 fula bananer, 6 fula det. Mm. Och så kom de här fina plommorna liksom, som topp pricken på iet. Kan man bara dela upp det?
Kan man inte omdefiniera vad som är fin och ful frukt, så att hon börjar ta fulfrukten? För det får hon ha för sig själv. Mm. Och det är alltid päronen. Är det
tycker
inte det?
Du?
Ja, päronen är väl äpplen är ful frukt.
Nej, äpplen är ful frukt.
Ja, lite torr apelsin i botten också.
Ja. Päron tycker inte jag är ful frukt.
Nej.
Jag gillar päron, eller hur?
Jag älskar päron.
Ja, och kolla hur snygg du är. Jag menar, jag ska trycka i mig 10 päron för att du som är Cissi.
Okej, så vad tycker ni ska göra då, rakt upp och ner? Ska hon ta tag i det här helt enkelt och dela upp frukterna?
Ja, jag tycker det.
Okay. Fruktchef.
Fruktchef, ja precis. Ja. Kanske... Det är en titel.
Ja.
Nytt visitkort, det är inte helt fel. Mm. Fin fruktchef.
Hej Sandilemma-panelen, jag heter Sergio. Min flickvän och jag bråkar mycket för att hon tycker att jag flörtar med alla. När jag egentligen bara är trevlig. Om jag drar ett skämt med servitrisen eller säger något snällt till kassörskan, så blir hon ofta förbannad på mig. Ännu värre är det om jag pratar med en annan tjej på fest. Det är framförallt min flörtiga ton som hon stör sig på. Jag tycker bara att jag är trevlig. Nu har jag försökt minska på mitt flörtande, men det leder ofta till att jag känner mig asocial och har tråkigt när jag måste gå runt och tänka på det. Vad ska jag göra, undrar Sergio. Vad säger Jonas Hallberg?
Gud vad svårt. Jag menar,
har han en tjej som stör sig på det här, att han är väldigt flörtig, då måste han ju liksom verkligen tänka till. Det kan inte bara vara hans personlighet. Antingen så har de ett öppet förhållande och han får flörta hjärnet till höger och vänster, eller annars så får han liksom respektera. För om hon går och retar sig på det här att han är flörtig mot servitriser, om de två är ute på en romantisk candlelight dinner och han är lite för flörtig med servitriser, jag menar, det är ju inte okej, tycker jag. Jag förstår henne också. Det är inte riktigt...
Men han anser ju inte själv att han är flört, utan mer en social...
Nej, men då ska han inte vara tillsammans med den här tjejen heller. Då ska han vara singel. Flörta hjärnet, flörta med alla liksom.
Så problemet kan inte vara hennes då? Att hon är för svartsjuk och så vidare?
Jo, men då är han tillsammans med fel tjej. Men väljer han att vara med den här tjejen och hon har lite svårt för det här, antingen får han respektera det, annars får han break up. Och så kan han flirta hur mycket som helst. Han kanske är världens coolaste, flirtigaste. Det är kanske en del av hans personlighet. Men då är den här flickvännen obviously helt fel för honom. Det kommer aldrig funka i framtiden med dem ändå.
Vad säger Cissi Fors?
Nej, jag håller med att om det är en stor del av ens personlighet. Nu vill jag också hosta när du hostar på det.
Gör det.
Nej, men om det är det, då ska inte han begränsa sig, för att då blir ju han strypt och kan inte vara liksom sin fulla potential och vara den han trivs med att vara. Så då är det ju som Jonas säger, då är det fel tjej för honom.
Då ska han göra slut helt enkelt.
Ja, alltså han får ju välja.
Om han gör våld på sin egen personlighet, så måste han göra slut.
Ja, exakt.
Vad säger Thomas Avelli?
Ja, tjejen kanske kan också bli lite flörtig då och visa för honom hur det egentligen känns. Om han pratar, kan vi snacka med honom. Kan inte du vara
lite flörtig? Men hon kanske inte har den personligheten.
Ja, men hon kan väl försöka någon gång, så kan ju han får känna efter hur det känns för henne eller för honom.
Okay.
Respektive. Så att han kanske inte förstår att hon tycker att det är jobbigt riktigt.
Hon ska gå till motattack helt enkelt, och flört också.
Ja, nu kan gå och krama någon kille och hålla handen eller pussa på
sin oh my god.
Eller pussa.
Hålla handen med någon.
Kanske gästen vid bordet bredvid.
Ja, eller klappa lite på benet sådär. Eller.
Okay.
Alltså, på något sätt att man...
Berätta om ditt liv. Ja. Klappa på benet och hålla handen.
Ja.
Ja, lite gulligt på något sätt.
Men Sergio heter han, var italienare, kan jag tänka
Sergio? Ja. Sergio vet vi inte, ja. Ja, det låter italienskt.
Det är lite så här latino lovers, då ligger det säkert i naturen, jag menar.
Förespråkar ni öppet förhållande? Jag vet att du lever ett öppet förhållande, Jonas.
Japp.
Ja, varför gör du det? Vad är fördelarna och nackdelarna?
Fördelen med ett öppet förhållande är att man får flirta och man får liksom göra andra saker. Du kan ha liten love affair med en annan person. Men det grundar sig också till att jag och Antonio varit tillsammans i 7 år och haft upp ett förhållande i 3 år. Men vi har också ett otroligt bra förhållande. Det är liksom, det är jag, Antonio och våra två små hundar. Vi är verkligen liksom la familia. Sen diskuterar inte vi till höger och vänster om jag har en flirt nu när jag är hemma i Stockholm några dagar. Vilket jag har. Jag har liksom några fabulösa lovers.
Så jag menar, talar du om allting för honom?
Nej, men han kan fråga så här, träffar du någon av dina lovers? Jag säger inte vad den personen i fråga heter, då säger bara ja. Jag bara träffade du någon? Yes, säger han. Okay. Och då är det bra med det. Och det fungerar jättebra. Jag har full förståelse för folk som det inte funkar för, men för oss fungerar det så bra. Och jag är som Sergio lite, måste jag säga. Ah. Jag älskar att gå ut och flytta. Om man ser någon snygg kille och man kanske får liksom en bra liksom communication där, då känner jag så här, varför inte? Herregud, lever en gång alla dessa snygga män som är överallt.
Varför hade du inte de första 4 åren då?
Vad sa du?
Varför hade du inte öppet förhållande de första 4 åren?
Nej, för vi... Det känns också lite sådär.
Då var ni inte trötta på varandra.
Jo, men det är man väl efter 2 månader. Alla bara, men gud, vi är så lyckligt gifta. Vi har varit gifta i 28 år. Eller hur? Jag menar, det finns inga sådana förhållanden.
Nej, det är klart,
jag menar,
att det gör.
Nej,
det är bara gammal vana.
Det är lie liksom. Och hellre öppet än att vara otrogen. För det är det värsta jag vet. Det har varit en gång i mitt liv och aldrig mer.
Öppet förhållande, Cissi Fors. Kan du tänka dig det?
Nej. Det kan jag verkligen. Alltså, det är nog olika från relation till relation. Men den killen jag är ihop med nu, jag älskar honom alldeles för mycket. Alltså, jag kan inte se, eller det blir så här, nej, usch.
Det skulle inte funka för dig.
Nej, absolut inte.
Thomas Avelli?
Nej. Jag tror det är lite skillnad också mellan homosexuella och
varför är det?
Nej, men jag vet inte. Man hör mycket i det snacket, är det inte så, Jonas?
Jo, men vet du, jag måste också säga så här att jag...
För sen kan man inte få barn heller, det blir inte det här problemet att man inte vet vem som är far eller
mor. Nej, men sen är det också så här med öppna förhållanden.
Adoptera i smyg.
Ja, jag tycker det är så mycket så här hyckleri och så mycket så här, liksom, för när vi började med vårat öppna förhållande, då var det verkligen så att vissa av mina kompisar bara, men gud, hur kan ni leva så, bla bla bla. Och sen mina straighta kompisars förhållanden, de är inte så bra ändå, eftersom jag är den här gaykillen som sitter på alla tjejmiddagar med mina väninnor. Mm. Och jag vet när de är ute och vänsterprasslar eller får höra vad deras gubbar gör när de åker liksom till Bangkok eller whatever, och de får liksom en happy ending massage och allting. Och jag tycker det är bättre då att man är ärlig mot varandra. Mm. Istället då för att de lever i deras fabulösa hus ute i Djursholm och de har det perfekta liv och varit gifta i 25 år. Mm. Och så gör de saker till höger och vänster. Det tycker inte jag är okej, för jag tycker man skadar den andra partnern. Då är jag hellre ärlig och säger, ja så är det, jag hade en flört när jag var i Stockholm.
Mm. Okej. Så vad ska han göra då? Han ska helt enkelt tänka på...
Jag glömde frågan nu faktiskt.
Vadå?
Ja,
men jag undrar...
Ja, men frågan var helt enkelt vad han ska göra. Vi kommer egentligen fram till det, att han ska inte göra våld på sin egen personlighet.
Nej, och jag skulle vilja säga så här. Ja. Är Sergio verkligen säker på sin sexualitet? För annars kanske jag och Sergio skulle ta en dejt. Mm.
Du har en inbjudan här till en dejtingglad Jonas Hallberg, Sergio. Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym. Thomas Avelli är i panelen idag, och Cissi Fors och Jonas Hallberg. Och jag håller min hand ett brev ifrån Pernilla. Hon har mejlat och skrivit att hon funderar på att spionera på sin tonårsson. Har du lekt med tanken, Avelli?
Ja.
Hejsan Dilemma-panelen, heter Pernilla. Jag har en tonåring hemma och jag är orolig för att han kanske är mobbad. Jag pratade med en annan mamma som berättade hur hon hade tittat på sin sons mobil och upptäckt att det var flera i klassen som skickade väldigt taskiga meddelanden till honom. Jag misstänker att min son har hamnat lite utanför i klassen, men när jag har försökt prata med honom så svarar han bara att allt är bra. Jag vill egentligen inte svika hans troende och spionera på honom, men samtidigt är jag orolig. Borde jag titta på hans mobil i smyg, och vad ska jag i så fall säga eller göra om jag hittar något elakt, undrar Pernilla. Vad säger Cissi Fors?
Oj, nu är det den här mobilgrejen igen som jag har fått förut.
Omsorg för sin son som kan vara mobbad.
Oj, det är ju det här nu för tiden med alltså, internet och mobiler och allt är så komplicerat. Jag vet inte riktigt.
Fast, står det inte hur gammal han är?
Nej, det gör det inte. Tonåring. Mm. Kanske 13, 14. Who knows? Vad säger Jonas Hallberg? Rädda Cissi här.
Alltså, jag var mobbad själv, men det var ju på liksom... Det var liksom,
hur gammal var du då? Inte,
men det var från hela min skolgång, så hade jag skitjobbet i skolan, verkligen. Mm.
Upp till gymnasiet?
Ja, eller? Upp till typ att jag nästan flyttade från min lilla stad, typ när jag var 17 års ålder när jag drog till Stockholm.
Okay.
Så det var skitjobbet, men jag känner också så här, jag menar, jag var väldigt öppen med att jag var mobbad, så med min mamma och så, men det känns också konstigt från den här mamman nu, 2017, hon har tonårsson, jag menar, det skulle ju hon veta, känns det som, jag menar... Eller annars är jag menar...
Nej, jag tror inte det.
Kanske annorlunda idag också.
Alltså,
liksom.
Jag tror barn inte berättar hur de egentligen mår.
Det är pinsamt kanske att berätta. Ja, alltså det,
och är det pinsamt, då måste jag säga det där. Som Thomas säger, om de tror att det är så, då är det fan, alltså måste jag faktiskt säga rent ut sagt. För då är det viktigt. Då skulle jag som mamma, om jag är orolig, med tanke på hur mycket det händer med ungdomar idag, liksom folk som är mobbade, rätt som det är så hittar de ungen som har tagit liv av sig eller någonting. Jag skulle göra allting för mina kids. Är det någonting det här med mobbing, och som Cissi sa, i dagsläge liksom, så här med Instagram och social media, och det kanske inte nödvändigtvis behöver vara som en annan hade det, att de säger saker till dig i skolan. Det kanske är mer liksom på webb och sånt. Mm. Så jag skulle verkligen försöka ta tag i dem, jag var mamman. För hon kommer ångra ihjäl sig.
Ja. Idag är det lite både och ju. Det kan ju både vara fysiskt och sen så baktaleri och lägga ut bilder och skvaller på nätet och så vidare. Mm.
Jag tror att hon först och främst ska gå till läraren i skolan.
Okay.
Och sen inte bara berätta för sin pojke att nu ska jag prata med läraren och komma underfund med vad som händer i denna klassen. Mm. Det är den första biten. Och får hon då höra någonting som stämmer på det här som hon har hört, så kanske hon ska gå in i telefonen också och titta. Mm. Och funkar det inte i den klassen med pojken när han är mobbad, då måste han byta klass. Mm. Han måste bort ifrån den miljön och skaffa ett nytt kompiskap någonstans. Alltså för att om han är mobbad, då kommer han bli påverkad av det resten av sitt liv.
Absolut.
Som förälder måste du ta tag i detta direkt. Mm. Du ska inte berätta för pojken att du vet någonting, men däremot ska du kolla lite grann med lärare, rektorer och så vidare. Och kanske andra föräldrar också i samma klass.
Mm.
Du måste ta tag i det direkt.
Ja, det är så viktigt. Mm. Alltså, för du vet, den här mamman till den här killen, alltså, alltså hon kommer aldrig förlåta sig liksom, om det händer någon, om hennes son någonting. Mm. Så jag menar, det finns inga regler vad det gäller mobbing. Liksom. Det är bara liksom, ta tag i det och gå hela vägen.
Sissi.
Nej, men nu känner jag att de här fantastiska...
Gamla gubbarna.
De gamla gubbarna, de har lärt mig mycket.
Ja.
Nej, men det är helt sant. Det finns inga regler för att ta reda på om någon far illa. Och ungdomar framförallt, så att det är herregud.
Och de här Thomas råd att gå till läraren först och sen höra med läraren.
Jag vet
sen...
inte. Jo, jag tycker det är bra att också gå ihop med andra föräldrar, liksom kolla läget så där, en egen community lite så där.
Man ska inte göra så stor affär av det från början. Nej. För pratar du med de andra i klassens, alltså föräldrarna, då blir det för stort, då kanske de berättar för sina barn. Så att du ska göra det ganska tyst och försöka luska reda på så mycket som möjligt, och sen om du hör någonting, ta tag i det direkt.
Okej. Ta tag i det här problemet direkt, Pernilla, och i omsorg innan det är för sent.
Ja, absolut, gör det nu.
Tack så mycket.
Så du var mobbad, Jonas?
Som fan. Oj. Bögen och Charlotta och jag hade inga killkompisar, jag hade bara liksom vissa mina tjejkompisar som... Du vet, när alla gick till parken så där, när de var 14-15 års ålder, så kunde jag aldrig gå, för det var alla killgäng stod där.
Och
så.
Var växte du?
I Köping.
Har du konfronterat några om kring detta? Eller hur är den grejen? Om du åker tillbaka?
Jag åker tillbaka, men jag åker aldrig...
Är det super bad vibes när du åker tillbaka?
Nej, min bror där, så där min mamma ligger begraven där, min mormor. Så jag åker dit så här, kanske en gång per år. Jag var där nu faktiskt förra helgen. Min bror gjorde kräftskiva. Och jag känner så här, det är så konstigt också, för när man har haft det jävligt ruttet som vi växte upp. För min mamma levde på socialen, och det var så superheavy. Hon var tablettmissbrukare och sen dog hon som alkoholist. Så hela den grejen. Och sen flyttade jag till Stockholm, och sen har jag bott utomlands i 20 år och börjat jobba i Hollywood. Så ibland när man kommer till Köpen brukar jag säga till min bror,
resa.
Nej, men du vet, man gnuggar sig i ögonen ibland, och så känns det nästan som om det aldrig har hänt. Det är så här som bara, gud, det är ett annat liv.
Det är ett annat universum.
Nej, inte någonting. Jag har hört ifrån folk i Köping att de ångrar sig vad de gjorde, men vi var ju kids liksom, så jag menar, det är ingenting jag någonsin har varit sur över, de som mobbar mig, förstår du, nu i,
men jag tycker det, alltså när man är sådär runt 14-15, då är man lite bortom ursäkter, tycker jag, alltså sådär 8-9 år, 10 år, men,
fan, vad hemska,
ja, men upp till 16-17 då är man rätt medveten om sociala spel och internet.
Men alla är ju inte lika starka som du, Jonas.
Nej.
Du är ju en fantastiskt stark människa. Det är ju
en jävla styrka.
Men du, om trash i frug, vilken trash i barndom jag
har. Det är nog ganska danande också. Okej.
Alltså.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Du skriver bara till oss på dilemma@mixmegapol.se. Veckla ut ditt inre, sen syr vi ihop det. Kan man säga så? Panelen.
Ja, det kan låta underbart. Om man är från Syrien.
Jag fattar inte riktigt det. Syr igen. Ja. Här har vi Göteborg. Syr igen. Thomas har väl en applåd med dem här. En som stödskrattar bredvid Essis. Lite sådär hemligt förtjust i ordvitsar, tror jag att du är. Och sen har vi Jonas Halve också på min vänstra flank. Vi har det trevligt, och vi löser som sagt och syr igen dig när du är lite trasig. Henrik ska vi syr igen alldeles strax. Han har skrivit in hit. Han berättar att han funderar på att lura sin dejt för att behålla henne. Hejsan Dilemma-panelen. Jag är i 30-årsåldern och dejtar för fullt. Men jag är steril och tycker att det är svårt att veta när jag borde berätta för tjejerna jag träffar att jag inte kan få barn. Jag brukar berätta ganska tidigt, framförallt för att det känns schysst mot dem jag träffar, så att de inte får några falska förhoppningar. Men det leder ju ofta till att tjejerna inte vill fortsätta ses. Jag har funderat på att vänta med att berätta så att tjejen kanske hinner få känslor för mig och därför skulle kunna överväga adoption eller inseminering. Men risken med det här är att jag kanske slösar bort ett halvår på någon som inte kan tänka sig att adoptera i framtiden. Nu har jag dejtat en fantastisk tjej i några veckor. När tycker ni att jag ska berätta att jag är steril? Undrar Henrik. Vad säger Cissi Fors?
Den var en tuff situation. Men jag tycker att han ska vara ärlig.
Direkt. Liksom,
ja, no, alltså nu, man behöver inte vara på första dejten kanske, men nu har ju de träffats några veckor. Mm. Så nu tycker jag ändå att det är dags. Han är ändå så pass gammal och antagligen hon det också, så att det, mm, det är jätteviktigt att det kommer fram. Och tycker hon ändå att det är okej och vill fortsätta, då är ju det rätt tjej för honom. Mm. Så att det, nej, men det är bara, var ärlig, för att det är så pass.
Var går gränsen viktigt då? Vilken, alltså, nu är det 2 veckor och du tycker det dags att berätta. Andra dejten, tredje dejten?
Mm, kanske tredje dejten eller något.
Någonting sånt där. Vad säger Thomas Ravelli?
Konstigt att han inte vet redan. De måste ju ändå ha gjort det.
Vad sa du?
De måste ju ändå ha gjort det. En preventivmedel. Ska du, nej, jag behöver inga preventivmedel. Jag är steril.
Ja, eller så, ja.
Precis. Nej, men skämt hon... åsido, det här är...
Var det skämt igen?
Ja, det var ju... Du är inte med idag, Anders.
Du måste berätta innan du skämtar. Jag är inte annat att... Fattar ni att det var ett skämt?
Ja,
ja, men han, men
jag tänkte mer såhär safe sex liksom. Ja. Det är så mycket annat, även om de där som simmar är döda liksom, så är det så mycket annat skit du kan få.
Alltså man tar ju för givet att man ska få barn, och så det är så svårt för en själv att sätta sig in i det här. Men det är säkert många som har problem med att få barn, och det här är ju... Träffar man en tjej som absolut vill ha barn, så är det, då är det ju ohållbart. Mm. Och berättar du det tidigt i ett förhållande, så är det klart, då går ju hon. Innan de här riktigt stora tjänsterna kommer då, innan man verkligen tycker om varandra. Så att det här är en jättesvårt dilemma.
Kan inte känslorna överbrygga det problemet då? Att man, när känslorna är där, då kan man tänka sig att adoptera eller inseminera eller någonting sånt.
Men ändå, man går
in. Han vill inte stänga dörren för tidigt.
Så svårt alltså.
Ja, du går in i ett förhållande med en slags oärlighet ändå, tycker jag. Om du fortsätter att gå tillsammans med den här tjejen.
Ja, fast jag tycker, riktigt sant.
Jag tycker liksom bara så första veckorna liksom, jag känner så här, jag tycker att du kan få gå lite längre tid. Mm. Jag menar, bli kär i den här tjejen. Jag menar, det kanske slutar med att de bara blir KK. Så jag menar, de kanske bara liksom är lovers. Mm. Och gud vad bra, och han är frisk och hon är frisk, och de simmar på som fan, men de är döda. Nej. Då är det bara att köra på. Jag tycker bara det, att är det så att de blir så jädrans kära varandra, jag menar, kärlek är liksom det vackraste, det mest fantastiska som finns. Jag menar, de löser det. Mm. Adoptera, gör vad som helst liksom, fixa ägg till höger och vänster. Nej, men jag menar, nej, jag tycker ett par veckor, det tycker jag är alldeles för tidigt. Jag tycker det kan lätt gå någon månad
innan han berättar det.
Absolut.
Låt kärleken spira.
Ja, men han är ju orolig för den här snubben liksom. Han är ju orolig för att han alltid säger för tidigt. Jag menar, keep your rocket in your pocket. Jag menar, easy, säg det inte för tidigt.
Nej.
Håll på det.
Okej, okay, där är vi lite grann emot. Sissi Forsi, känner vi en konflikt, det blir jobbigt.
Jag tycker detta är egoistiskt utav honom.
Nej, men inte i början. Jag menar, då, tänk att du dejtar någon och så tycker du skitmycket om den här tjejen. Du vet att om du säger såhär, ja, men jag är steril, men det får ju komma in där. Det kanske är världens finaste förhållande på G.
Ja, men man blir jättekär och tjejen tänker, nej, varför blev det så här?
Ja, men det är ju honom hon är kär i.
Ja, alltså, exakt.
Han är, inte spänner mig någon liksom. Frögurka. Ja. Alltså, det är honom, det är kärlek, det är honom som ska väl avgöra. Eller
jag tycker Sissi är tjej, hon får svara.
Alltså det här, men jag känner så här, timing, det är liksom allting handlar om. Man kan inte säga en tid.
Nej.
Utan han får känna in. Mm. Och för vissa kanske, han kanske tycker det känns okej att säga efter 2 månader. Någon annan känns det efter 3 dagar. Ja, någon annan exakt. 2 veckor. Jag vet inte. Men jag tycker det här är en väldigt, det här ska man inte bara liksom, oj, by the way, nej, efter ett år.
Han kommer att behöva säga det, så det kan få lika bra.
Ja, men som Jonas säger, det finns så många sätt att skaffa barn idag, så att det är faktiskt inte hela världen.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Thomas Ravelli, Sissi Fors, Jonas Hallberg, tack så jättemycket för denna helg.
Tack själv.
Tack.
Har ni haft det trevligt?
Jättetrevligt.
Underbart.
Härligt. Underbart.
Då säger jag här med att ni är välkomna fler gånger till detta program.
Du sitter med korsade fingrar, betyder det att vi inte får komma eller?
Och så mailar du in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se, och kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med fräscha nya dilemman. Då har vi bland annat Hasse Aro och nya Hollywoodfrun Jennifer Åkerman i panelen. Vi härifrån säger tjurlu, ha en underbar söndag förmiddag. Hej då!
Hej då!
Hej då!